vers som är mycket citerad i vår tid. Nog tolkad på olika sätt ibland. Kanske inte helt rätt om man ser på sammanhang och läser hela versen. För vi har en tendens att citera halva versen faktiskt, tror jag. Men vi ska läsa hela versen här. Där profetia inte finns, där blir folket tygelöst. Men själv är den som håller lagen. Och lagen här, det är ju Guds ord, Guds undervisning, Torah på hebreiska. Där vision inte finns går folket under, men lycklig är den som håller lagen. Så kan man fritt översätta från engelska. För det talas ju mycket om visioner idag, visioner och framtidsplaner också här. Och det, jag ska citera en professor i Gamla testamentet, Walter C. Kaiser. Han är alltså professor i Amerika i Gamla testamentet på ett sånt här teologisk skola. Vad det nu är för skola, det känner jag inte till. Men så här säger han. Det här ordet, den här versen, syftar inte på människans förmåga att formulera framtida mål och planer. Det hänsyftar till det profetiska ordet, till uppenbarelsen, till förmedlandet av Guds ord. Felaktigt drar man slutsatsen att de som vill vara visa bör ha en 5, 10 eller 25 års plan för framtiden, om de inte önskar sin organisation gå i graven. Jag vet inte om ni känner igen det, men det kanske vi gör, beror på vad vi har hört utifrån den här versen. Men nog har man hört mycket om de här framtidsplanerna, för det är ju det naturliga för människan. Och i arbetslivet är det ju en självklarhet och måste finnas. Men Gud, han leder på ett annat sätt. Och det är lite som jag vill ta upp här. Jesus är ordet som leder oss rätt. Vi fick den där frågan en gång, om vi hade någon vision för vårt liv och framtid. Hur vill ni att er tjänst ska se ut om 5 år? Hur kommer det se ut för er om 5 år? Ungefär så var frågan, om man vill säga. Och vi svarade: ingen aning. Vi har ingen aning. Det enda vi vet, det är att vi är i Guds vilja idag. Jo, men ni måste ha en vision. Ni måste ha en plan. Jo, sa vi. Vi har många visioner. Vi har löften som heliga skatter som vi bär i våra hjärtan, som Gud har gett. Men när de kommer, hur de kommer, det har vi ingen aning om. Det vet bara Gud. För vad ska man annars säga? För det är så Gud leder. Det är så Gud leder. Och det viktiga är att vi vet här och nu idag att vi får vara i Guds vilja. Och han vill leda oss rätt. För sitt namns skull. Det säger han. Så är det så att vi vill vara i Guds vilja, och vi söker den heliga andes ledning, så kan vi vara säkra på att Gud kommer att leda oss rätt. För han vill det ännu mycket mer än vad vi vill. Så är det. Och ofta är det så där med det Gud har talat. Ett löfte, ett ord. Helt plötsligt är man där. Och så säger man, jo, men det var ju det här. Det var ju det här vi fick ett löfte om. Kanske för 10 år sedan, eller många år sedan, eller för 1 år sedan. Och helt plötsligt är man där. Man ser. Men vi kan aldrig räkna ut Guds vägar. Han är suverän. Och hur vi än försöker i vår vildaste fantasi att räkna ut eller tänka ut hur det ska gå till, så kan vi inte det. För Gud, han har sin väg. Jag läste i veckan. Jag var inne på Ljus i Östers hemsida. Jag har deras nyhetsbrev också. Det är en missionsorganisation i östländer, i Ryssland och hela området där borta. Och Vilgot Fritzson han slutar nu som föreståndare för den här organisationen. Han blev intervjuad och berättade hur han fick sin kallelse till det här och till mission. Och han berättade, han var 14-15 tror jag, när han upplevde en stark kallelse till Indien. Han skulle bli missionär. Han kom till Indien. Han var där i 2 år, berättade han. Och i Indien, där träffade han ryssar som var kommunister. Och de menade att kristna, de borde skjutas. De borde dödas. Och det där kanske de sa för att skrämma honom lite, men han sa att han blev inte skrämd av det, utan han kände istället, men gode Gud, de måste få höra evangeliet. Och det var det som gjorde sen att han själv kom in i det här arbetet att smuggla biblar, som de har gjort mycket genom just öster, när det var förbjudet att föra in biblar i Ryssland och i de här länderna. Och arbetet med det här i, jag tror att det var över 30 år. Inte hade han kunnat räkna ut det där i förväg. Så leder Gud. Och ibland står vi bara förundrade för hur han leder oss framåt. Vi kan aldrig räkna ut Guds vägar. Han leder oss ibland till omöjliga situationer. Vi har många exempel i Bibeln. Några exempel vill jag bara nämna kort. Elia, som fick gömma sig. Han var hotad till livet av kungen och drottningen och ledarna i Israel. Han hade varnat, han hade talat om Guds ord för dem och varnat för vad som skulle hända. Och de fortsatte på den väg de var inne på, som inte var Guds väg. Och det vart ju torka i 3,5 år. Elia får gömma sig. Gud säger till Elia att han ska gå till bäcken Kerit. Och där skulle Gud förse honom med mat genom korparna. Jag tror ni säkert känner till allihopa det där. Märkliga sätt hur Gud uppehöll Elia. Men det var ju torka, som sagt. Och även bäcken Kerit torkar ut. Men då står det så här att det var inte förrän bäcken torka ut som Elia fick veta nästa steg. Och så är det ibland. Han stod i en omöjlig situation. Nu var det inte ens något vatten kvar i den här bäcken där Gud hade försett honom. Men Gud hade en vidare plan. Nästa steg. Och Gud säger till Elia, gå till Sarefat. Där finns en fattig änka som jag har utvalt. Som fick sen då, genom mirakel, fick vara med om att se Guds makt. Både för sitt eget liv, för sin familj, och fick förse Elia med mat och uppehälle. Men det var i sista stund. Och ibland är det så att vi tycker att nu vet vi inte längre. Det är som att vägen tar slut. Vi vet inte vad som kommer. Men Gud, han kommer inte för sent. Men ibland kommer han sent med sin ledning. Hur såg det ut för Josef i fängelset? Ja, innan fängelset förresten. Han som hade den där visionen i sitt hjärta, den där drömmen som Gud hade talat till honom, som gällde hans framtid. Kanske han hade mer, kanske när han fick den här visionen att det för honom, jag vet inte, men kanske var det så att han kanske särskilt såg att han skulle bli en mäktig man. Det var ju inte det som var det viktigaste i drömmen. Det visar sig ju att det handlar om folkets räddning. Om hans familjs räddning. Det var det handlade om. Men vägen dit. Hur skulle detta gå till? När han, föraktad, förkastad av sina egna bröder, blir såld som slav. En slav i Egypten. Det var ju tillräckligt illa. Men inte nog med det. Han blir anklagad för ett brott som han inte hade gjort. Han var helt oskyldig och kastas i fängelse. Situationen blir ännu värre. Men därifrån hämtar Gud Josef och sätter in honom när tiden var inne i precis det som Gud hade talat många år tidigare. Omöjlig situation. Men för Gud är inget omöjligt. För Gud är allt möjligt. Och Josef sa själv, när han kunde se tillbaka vad som hade hänt och när han förstod Guds syfte med detta, så säger han till sina bröder, men Gud sände mig hit före er. Han kunde se att mitt i allt detta var Guds hand med. För han hade lett Josef och format Josef genom de här åren. Just för det som Gud hade bestämt för Josefs liv. Hur omöjligt den ser ut. Gud förde honom dit som han hade bestämt. Vi har andra exempel med Mose och Israels folk för Röda havet. Helt omöjligt. Ett hav. Det var ett hinder som ingen människa kunde göra någonting åt. Men Gud delar hela havet och gör en väg där det inte fanns någon väg. Det är vår Gud det. Och det gjorde han för att visa sin makt. Och det här ryktet spreds. Det spreds överallt. Israels folk. Deras Gud. Det är en mäktig Gud. Ibland går vägen genom trånga passage. Svåra passage. För en del år sedan. Och jag minns inte om jag har berättat det här. Jag har berättat det ibland. För flera år sedan så kanske någon har hört det innan. Men vi var ett par. Vi var hemma hos oss. Jan och jag och ett annat par var hemma och hälsade på oss. Och så bad vi tillsammans. När vi ber så får jag en syn för mitt inre. Jag ser en smal stig som går framåt framför mig. Längre fram på den här stigen. Så reser sig branta klippväggar på båda sidor om stigen. Upp så här. Och jag tänker för mig själv, oj, där är så trångt, tänkte jag. Så det går inte ens att gå igenom. Det går inte att komma fram där. Men då såg jag att nere vid marken, nere vid stigen, var det som att det öppnade sig så här. Så jag tänkte, där måste jag krypa igenom för att komma fram. Men så ser jag att bortanför den smala passagen, där är en ljus gestalt som strålar. Och då visste jag det är Jesus som står där. Och jag kände Guds närvaro så där, ni vet, så där underbart mättande som man får göra ibland. Men jag kände både bävan faktiskt och rädsla. Jag tyckte det var lite otäckt det här. För jag förstår, det här kommer inte att bli lätt. Men så när jag satt där i bön och vi var där i bön tillsammans, så kom jag ihåg ett profetiskt budskap som vi hade fått vid ett tillfälle av en pastor som vi känner. Kanske ett halvår innan eller ännu längre innan. Ja, vi skriver alltid upp profetiska budskap och tilltal i små anteckningsböcker som vi har. Och i det där budskapet var det ungefär så här. Det är jag som har kallat er, säger Herren. Därför är det också jag som banar vägen för er. Och jag kommer att hjälpa er genom varje smal passage. Så frukta inte, säger Herren. Och så kände jag, wow, vilket löfte. Det måste vara detta det gäller. Och så visste jag plötsligt, jag behöver inte frukta, jag behöver inte vara rädd. För Gud har lovat att hjälpa genom de smala passagen. Och det här vill jag dela med till den, om det är någon som behöver det här idag. Om du känner att du är i en smal passage eller du går igenom någonting som känns väldigt trångt och svårt. Så ta det löftet till dig. Att Gud hjälper dig igenom den smala passagen. Men det går som sagt inte att gå upprätt. Det går att krypa igenom. Och det handlar om ödmjukhet naturligtvis. Att vi får ödmjuka oss inför Jesus. Inför hans vilja. Inför honom själv. Det är då han leder oss. Och hjälper oss igenom. Senare. Och det var ganska långt senare. När jag läste i Matteus. Och gick in i det här. I svår bibelprogrammet. Och studerade grundtexten. Som vi ofta gör. Och jag läste Matteus 7. Vers 13 och 14. Och jag läste, slog upp en del ord i grundtexten. Och jag kan säga att jag blev ganska chockad när jag såg vad det egentligen står. För så här är det ofta när Gud talar. Genom bild eller syn eller tilltal så här att Alltid är det ju enligt hans ord. Det är aldrig någonting som går emot hans ord, det vet vi. Men väldigt ofta så är det till och med gömt i Bibeln, i Guds ord. Gå in genom den trånga porten, till den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den. Och den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den. Det var Jesus själv som sa det här. Jag slog upp två ord här, och det är ordet för trång och ordet för smal. Trång, stenos på grekiska. Och det beskrivs så här, lyssna här nu. Det beskrivs så här, alltså när man studerar grekiska ordet. Som en smal väg mellan klippväggar att krypa igenom. Så stod det. Och jag får säga att jag tappade hakan när jag läste det här. Så exakt talar Gud. Och jag förstod att det till och med den helige ande var med i tankarna som kom. Ordet smal, det är det ordet som också ofta översätts vedermöda eller bedrövelse, nöd. Kan också översättas lidande och sjukdom. Och det är ju så att det ingår på vägen. Precis det. Det ingår. Smala passage av olika slag, också av sjukdom. För oss alla, då och då. Men Gud, han hjälper igenom varje smal passage. Jag kan bara tillägga att den kvinnan som var med vid det tillfället, det här par som var hos oss, hon hade cancer, och det visste ingen av oss om då. Så att hon dog 3 månader senare ungefär. Det gick väldigt fort. Och det var hennes sista passage som väntade. Men hon strålade så av Jesus att hon fick redan smaka och uppleva det som var där framme. Det ingår smala passager, det ingår ibland hinder på vägen. Berg som står i vägen. Det har vi exempel på också i Guds ord. Vi har säkert erfarenhet av det också. Jesus talar om tron som förflyttar berg. Om vi så har tro som ett senapskorn, sa han till sina lärjungar, så ska ni kunna säga till detta berg, flytta på dig, och det kommer att flytta på sig. Men vad är det för slags tro som förflyttar berg? Ja, för det första vet vi att det är ju inte tron i sig som förflyttar berget, utan det är Gud som flyttar på bergen. Men vi får vara med och samarbeta med honom ibland. Men den tron, när man läser om när Jesus talar om tron i olika sammanhang, som flyttar berg, eller som rycker upp det där, som man tar bilden av mullbärsfikonträdet som har såna rötter så nästan omöjligt att dra upp dem. Men det är tron, kan man nog säga, som samarbetar med Gud. Det är inte så att vi har tro och sen går vi och flyttar på berg, eller bildligt talat då, hur som helst. Utan vi utför det som Gud uppmanar oss till. Det den helige ande leder oss till. Det finns ett ord som är liknande det här i hebreiska, också gamla testamentet. Den här bilden av den trånga passagen. Det står om bland annat i Jesaja 40, vers 4 och 5. Och det är de profetiska orden som beskrev Johannes döparens tjänst, bland annat. Jesaja 40, vers 4 och 5. Varje dal skall höjas, alla berg och höjder sänkas. Ojämn mark ska jämnas, kuperat land blir slät mark. Herrens härlighet skall uppenbaras, alla människor ska tillsammans se den, till Herrens mun har talat. Herrens härlighet skall uppenbaras, alla människor ska tillsammans se den. Vem är det om inte Jesus själv? Det talar säkert alldeles speciellt om Jesu återkomst, när allas ögon ska se honom. Men det är också, finns också bilden här av de där gudsmötena vi får göra här på vägen framåt, den smala vägen. Ordet dal på hebreiska här, det kan också översättas en trång klyfta. Och det ordet beskrivs nästan likadant. Det beskrivs ett trångt pass mellan branta klippor. Så här fanns det igen med också i Gamla testamentet. Och det ordet kommer från ett annat ord. Roten till ordet betyder arrogans, stolthet. Så här kan det också vidare också betyda det, det man kanske som troende, som bekänner Jesus, man kan få möta arrogans från människor, förakt, nedlåtande och så vidare. Och det kanske också ingår på vägen. Det gör det, vet vi. Men också här är Gud mäktig att hjälpa oss igenom och även att utplåna det där. Ödmjuka, det som reser sig upp. Bergen ska sänkas och dalarna ska höjas. Guds folk kommer aldrig på skam. Den som går med Herren kommer aldrig på skam, säger Bibeln. Det är löften som gäller oss var och en. Det är bara om vi förkastar Jesus och förkastar honom och hans ord, då kommer vi på skam. Men går vi med Gud, då kommer vi aldrig på skam. För han är med oss var och en. I de här situationerna som är jobbiga ibland, som är svåra, så är det en bön som har kommit i mitt hjärta. Och jag är övertygad om att det inte är mina egna tankar, för jag hade inte kommit på den bönen själv, för den är så bra tycker jag. Utan det är den helige ande. Det kommer liksom som en påminnelse, som en tanke inom mig i de där situationerna. Gång på gång har det hänt. Och det är bönen. När jag ser det som händer, jag förstår inte alltid vad är detta och varför händer detta eller så vidare. Man står frågande. Men då kommer den där bönen inom mig. Låt det här föra mig närmare dig, Jesus. Vad det än är, jag förstår inte. Jag vet inte ens vad som är rätt och fel i detta kanske. Jag vet inte hur jag ska handla. Men Jesus, låt det föra mig närmare dig. Och det är ju det som är syftet också. I det Gud gör i våra liv. Vi får räkna med Guds ledning steg för steg. Den heliga andes ledning. Vi kan läsa om det här i psalm 32, vers 8. En vers som är väldigt känd. En underbar vers tycker jag. Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du ska vandra. Jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig. Ordet här att lära, jag tar ännu ett ord på hebreiska som stryker under det här och kanske ger ännu djupare mening. Det beskriver en expert som instruerar till framgång. En expert, och det kan vi säga, den helige ande är en expert som instruerar till framgång. Men vad är framgång då? Ja, det är ju inte alltid med resultat att göra i Guds rike. Jag vill bara sammanfatta kort i en mening vad framgång med Guds rike är. Jag tror jag nämnt det tidigare i någon predikan. Framgång i Guds rike, det är att vara trogen den uppgift som Gud har gett oss. För vi har många exempel i Bibeln på människor som i Guds ögon så att säga är framgångsrika. Men de såg inget resultat, kanske på många år, kanske inte alls. Men de var trogna den kallelse, den uppgift som Gud hade gett dem. Det är framgång i Guds rike. Vi är trogna det som Herren har lagt på våra hjärtan som han har kallat oss till. Var och en, de olika uppgifter som vi har. Vad det än är som vi gör för Guds rikes skull. Han leder oss i frihet, den helige ande. Han formar oss inte i samma form. Det kan vi läsa om i Romarbrevet 12, vers 1 och 2. Romarbrevet 12, vers 1 och 2. Så förmanar jag nu er, bröder och systrar, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Det står här om vår andliga gudstjänst, att den framförallt är att överlåta oss helt och fullt åt Herren. Våra kroppar, alltså, det innebär ju här både ande, själ och kropp, precis som vi är. Överlåta oss åt Herren. Anpassa er inte, står det, efter den här världen. Och det här ordet, det heter på grekiska, jag kan inte uttala det nu, men det heter ungefär så här, soschematizo. Soschematizo, det har vi ordet schema i mitten här. Och det är samma ord som vi har schema på svenska. Som betyder formas inte tillsammans eller i enligt ett schema, en ytlig form. Och det han står ju här för denna världens form. Utan förvandlas genom sinnets förnyelse. Det är inget yttre det handlar om. Det är inte yttre former, schema. Det finns ju i vårt samhälle, i vår värld, massor. Det finns trender och mode i allting. Och det är klart att vi, jag menar, går jag och köper kläder till exempel, så köper jag inte det som var modernt för 10 år sedan. För det finns knappt att köpa. Det är klart man köper det som finns idag. Men det handlar ju om att inte vara slav under det. Men det här är något djupare det handlar om. Att inte formas efter världens tänkesätt. Och världens yttre former och scheman. För Gud, han stöper oss inte i samma form, så att säga. Han gör oss inte likformiga. Utan han formar, han förvandlar vårt sinne inifrån. För han har en alldeles speciell personlig plan och väg för oss var och en. Och han leder oss i frihet. Herren är anden, och där Herrens ande är, där är frihet. Det är frihet. Och det är verkligen frihet att få vara ledd av den helige ande. För oss var och en. Och det är det som också är så värdefullt i församlingen. Att vi får uppbyggas i detta. Att vi var och en får vara ledd av den helige ande. Och här har nådegåvorna en otrolig välsignelse. Ett otroligt värde. Där vi får bekräfta för varandra. Eller uppmuntra varandra, ibland korrigera. Och Gud, han använder nådegåvorna i församlingen på ett underbart sätt. Också i bönen. När vi har bön. Man leder i bön. För många år sedan i Göteborg, så i Gilead, när vi var med där och sen var med och tjänade där. I början var jag inte van alls att stå inför en stor församling och leda i bön. Så jag backade gärna från mikrofonen, så det knappt hördes vad jag bad. Men Vasti Fält tog tag i mig efteråt. Jag glömmer aldrig det där. Då sa hon lite lagom så här bestämt. Elvor, sa hon. Min man Allan, han hörde inte vad du bad. Men du ska veta det. Att du kanske ber profetiskt även om du inte vet om det. För det kan man göra ibland. Man kan be profetiskt utan att man själv vet om det. Och då är det viktigt att andra hör vad man ber. Så du ska inte dra dig tillbaka, utan ber högt i mikrofonen så alla hör. Och det där är sånt där som jag aldrig glömmer, vet ni. Så är det. Och det är så. Kanske någon här leder högt i bön. Och någon annan bär på en fråga. Eller någonting inför Gud i sitt hjärta. Och så sägs någonting i bönen som du känner. Det där var från Gud. Det var till mig. Det som ber, det kanske inte har en aning om det. Men så fungerar det i församlingen. Ibland är det ju tydligt och klart att det är till någon. Eller att det är ett profetiskt budskap och så vidare. Ett tilltalet kunskapens ord. Men ibland så är det faktiskt på det sättet att den som ger ut det kanske inte vet om det ens. Det är underbart. Utan vision eller uppenbarelse, som ordet också kan översättas. Ordspråksboken 29:18. Utan uppenbarelsen går folket vilse. Lycklig är den som tar vara på Guds undervisning. Så är det översatt i svenska folkbibeln. Uppenbarelsen, där står det i bestämd form. Det tyckte jag var bra. Därför att uppenbarelsen, det är ju framförallt Jesus Kristus. Det är det som hela bibeln vill, han strålar fram genom hela bibeln, summan av bibeln. Det är Jesus Kristus, kan man säga. Det är den uppenbarelsen, det är den visionen som vi behöver. Och hans ord, hans ledning, hans undervisning, det är det som leder oss rätt. Inte våra egna fantasier och det vi önskar, det får vi lägga ner för att kunna ta emot. Och det är förutsättningen för att kunna ta emot det Gud vill. Vi får lägga ner våra liv i förtröstan på att han har en underbar plan för oss, en väg för oss var och en. Den som älskar mig, sa Jesus, ska bli älskad av min fader, och jag ska älska honom och uppenbara mig för honom. Och strax innan säger han, den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar mig. Och att uppenbara sig, det är som att man, det är som att man tar fram en gömd skatt. Det är något kanske som är gömt, och så tar den helige ande fram den här skatten i Guds ord. Som man ser. Och Jesus själv uppenbarar sig för oss och mättar oss genom sitt ord. Till sist, Paulus ord från Apostlagärningarna 20, vers 22-24. Han visste inte mer än det steget som Gud hade visat honom, nästa steg. Det enda han visste, det kan vi läsa om här. Och se, bunden i anden beger jag mig upp till Jerusalem, utan att veta vad som kommer att möta mig där. Jag vet bara att den helige ande i stad efter stad vittnar om att bojor och lidande väntar mig. Men jag anser inte att mitt liv har något värde för mig själv. Jag vill endast fullborda mitt lopp och den uppgift som jag har fått av Herren Jesus. Att vittna om Guds nåderika evangelium. Så sa Paulus. Han visste att det kommer smala passage. Det kommer prövningar. Det kommer svårigheter. Men jag har bara en sak i sikte. Och det är att fullborda det som är min uppgift. Det som är min kallelse. Och det är att förhärliga Jesus. Och det är övertygad om att vi vill göra varenda en av oss. Vi vill att Jesus blir förhärligad. Och Jesus sa så här själv i Johannes 17:4. När han bad till fadern i himlen. Jag har förhärligat dig på jorden. Genom att fullborda det verk som du har gett mig att utföra. Så förhärligade Jesus fadern. Och vi förhärligar honom. Genom att utföra det han har gett oss att utföra. Var och en. Då blir Jesus förhärligad. Och så leder han oss genom allt. Steg för steg. Amen.